den 7 juni 1995 om HIV och AIDS.
Det finns 18 miljoner HIV-smittade människor i världen idag enligt Världshälsoorganisationen WHO. 8,5 miljoner av dem är kvinnor och i tredje världen är det framför allt kvinnor som smittas. Efter tre har träffat chefen för FNs HIV-enhet som inte tror att FN-konferenser minskar smittspridningen.
I den här miljön är smittspridningen av sexuellt överförbara sjukdomar ofattbar. 10-åriga flickor har sjukdomar som förr bara 30-åriga kvinnor hade. Runt 10% av de här flickorna är smittade med HIV. Det finns stunder då jag tror att också jag är smittad. Vi tar hand om flickor som kommer in till oss blödande, som har blivit våldtagna eller knivhuggna. Ibland har vi handskar, ibland har vi det inte. Ibland får jag känslan av att vi alla är smittade.
Så berättar Anna Vasconcelos, en advokat som arbetar med unga gatflickor i staden Recife i Brasilien, i Elizabeth Reeds bok om HIV och AIDS. Elizabeth Reed är chef för FNs HIV- och utvecklingsenhet, inbjuden till Sverige av RFSU inför FNs kvinnokonferens i Peking.
HIV is a serious problem for every sexually active human being and every person that loves somebody that's sexually active. But what we're finding is that in countries where the main mode of transmission is heterosexual transmission, that there are more women than men getting infected and significantly more women than men in some of these societies.
HIV är ett problem för alla sexuellt aktiva människor och för alla som älskar någon som är sexuellt aktiv. Men vad vi har upptäckt är att i länder där smittan huvudsakligen sprids heterosexuellt är att fler kvinnor än män smittas. Och framförallt mycket unga kvinnor.
Women who ask their husbands to wear condoms are often assaulted verbally or physically. They may be cast out from the house. They may be accused of infidelity.
Kvinnor som ber sin man använda kondom riskerar att misshandlas fysiskt eller psykiskt, kastas ut från hemmet eller anklagas för otrohet. Kondomen är något som mannen använder eller inte använder. För kvinnor som måste ha sin mans tillstånd för att använda kondom finns inga tekniska hjälpmedel.
We don't need documents to survive this epidemic. We need respect and we need trust and we need concern. And these are the qualities that can only be generated between.
Det är inte dokument vi behöver för att överleva den här smittan, säger Elizabeth Reed apropå FNs kvinnokonferens som har HIV som en av sina punkter på dagordningen. Vi behöver respekt, tillit och omsorg, och sådana saker kan bara skapas mellan människor där de lever, inte i FNs korridorer, säger FN-tjänstemannen. Hon arbetar i motvind. I länder som Sverige har spridningen av HIV hejdats, men på andra, och kanske ska man tillägga fattigare delar av världen, exploderar smittspridningen. Elizabeth Reed tror inte ens på Världshälsoorganisationens beräkningar. Enligt dem skulle antalet HIV-smittade år 2000 vara runt 120 miljoner, jämfört med dagens 30-40 miljoner. Betydligt mer pessimistiska beräkningar finns, och de talar om 800 miljoner smittade vid sekelskiftet endast i Indien. Men, säger Elizabeth Reed, trots all desperation, rädsla och allt lidande jag möter i mitt arbete finns också sånt som gör mig varm och glad. Det är sådana människor som Anna Vasconcelos, en mycket speciell kvinna, advokat som kunde ha tillhört eliten men som tillbringar sin tid på gatorna där hon pratar med unga flickor om deras kroppar, om deras rättigheter, om att våldtäkt inte är synonymt med sex och om att det finns en värld som inte är helvetet.
Like Anna, a most extraordinary woman. She's a woman in her mid-40s. She's a lawyer, trained. She's part and could be part of the elite classes. She spends her time on the streets with these young girls, talking to them about their bodies and how they function, about their rights, about how rape is not synonymous with sexuality, about how there is a world that isn't hell.
Elizabeth Reed, chef för FNs HIV-enhet, reporter efter TS Anders Holmberg.
Den 7 juni 1995. Efterdyningar på färjekatastrofen Estonia.
De otäta luckorna och portarna var ingen anledning att stoppa Estonia, säger Åke Sjöblom.
Det är saker som vi ser på andra båtar också. Så jag menar, det var alltså ingenting utav den alarmerande karaktären att vi om det hade varit i en svensk hamn och vi hade gjort en ordentlig hamnstadskontroll, att vi hade stoppat båten.
Men var hon sjövärdig?
Nej, det... Den bedömningen gör vi alltså inte, va? Det är befälhavaren som gör den bedömningen innan han seglar.
Ja, men om du skulle ha gjort en sån bedömning utifrån vad du sa?
Nej, men då ska vi titta igenom det på ett helt annat sätt. Däremot så var vi alltså inte riktigt nöjda med deras respekt för en fribordsfrågor.
Överinspektör Åke Sjöblom på Sjöfartsinspektionen i Malmö.
Den 7 juni 1995. Svensk på medlarposten i före detta Jugoslavien.
God kväll. Allt pekar nu på att moderatledaren Carl Bildt blir medlare i Bosnienkonflikten. Eftermiddags träffade han Frankrikes president för att diskutera uppdraget.
15:30 framför Élysée-palatset i Paris idag. En skolklass hoppas få en skymt av Frankrikes nye president Chirac. Men istället kommer Carl Bildt, inbjuden av just Chirac, för att diskutera om Bildt kan åta sig det somliga kallar självmordsuppdrag, att medla i kriget i Bosnien. Jobbet är ledigt sedan den brittiske medlaren David Owen hoppat av efter flera års fruktlösa försök. Vad är det som får att ut och ge dig in i preliminära diskussioner på någonting så svårt och så hopplöst som detta?
Jag tycker att det finns skäl att diskutera. Därför att även de hopplösaste av uppgifter, även de svåraste av uppgifter, måste någon vara beredd att försöka ta sig an. Den som här i livet bara ägnar sig åt att springa iväg när det börjar bli svårt, den kommer aldrig speciellt långt.
Carl Bildt har i Paris nått så beskedet att statsminister Ingvar Carlsson ställde sig bakom en utnämning av Bildt som medlare.
Om man skulle hamna i den situationen så är det klart att det betyder en del också för Sveriges ställning och Sveriges anseende och Sveriges möjligheter på den internationella planhalvan.
Även om Bildt inte vill säga det så är det i praktiken redan klart att det är Bildt som blir EUs nya medlare i Bosnien. Det skulle aldrig gå så här långt annars. Det sägs här i Paris idag att det är Storbritanniens utrikesminister Hurd och Frankrikes premiärminister Juppé som har kläckt idén. Men man ska heller inte glömma att Bildt är personlig vän med Tysklands förbundskansler Kohl och att han också har förhandlat med Rysslands Kosirev. Och det är alla de här kontakterna på toppnivå som sannolikt ger Bildt medlarjobbet. Men också det faktum att Sverige är ett land som står utanför stormakterna och den direkta inblandningen i Bosnien. Carl Bildt varnade idag för att situationen i Bosnien just nu är så eldfängd att stridigheterna kan sprida sig och bli ett regelrätt Balkankrig som så många gånger förr. På fredag kväll samlas EUs regeringschefer här i Élysée-palatset på sen middag för att ge sitt samtycke till Frankrikes förslag till ny EU-medlare i Bosnien.
Och här hemma sa alltså statsminister Ingvar Carlsson idag att han tycker att Carl Bildt är mycket lämplig som medlare.
Avlösning!
Medan soldaterna vid slottet avlöste varandra under taktfast marscherande informerade statsministern partierna i utrikesnämnden om att regeringen är positiv till eventuellt medlingsuppdrag för Bildt.
Självfallet. Det är ju hedrande för Sverige och det är att fullfölja en svensk tradition att vara med och försöka hjälpa till att lösa besvärliga konflikter.
Men är det så självklart? Ni har ju inte precis tidigare hyllat hans utrikespolitiska insatser.
Det här är två helt skilda saker. En sak är att vi kan ha delade meningar om svensk inrikespolitik och för den del om svensk säkerhetspolitik när det har gällt att svenskar sen ska kunna i ett vidare internationellt sammanhang göra insatser, så har vi alltid ställt upp för varandra och det gör vi nu också.
Vad är det som gör honom lämplig som medlare?
Han har personliga kontakter och det är viktigt i ett sånt här sammanhang. Han har en god kunskap om europeiska problem, det är en annan viktig faktor.
Tycker du möjligen också att det kan bli skönt att slippa oppositionsledaren i Sverige?
Jag är faktiskt inte så småsint.
Nej. Men för Moderata samlingspartiet uppstår vissa problem om partiledaren samtidigt ska vara utomlands som medlare.
Bosnien, före detta Jugoslavien, idag, den 7 juni 1995.
Hela dagen har serbiska statstelevisionen matat världen med bilder på frigivna FN-soldater.
Bilden som hamras in går inte att missförstå. När det verkligen gäller är det den serbiske presidenten Slobodan Milosevic som bestämmer. Oavsett om det gäller framtiden i det före detta Jugoslavien eller enskilda FN-soldaters öden. 3 års sanktioner mot Serbien och Montenegro har kostat landet över 200 miljarder kronor. 70% av industrin är utslagen. Ekonomin styrs av brottssyndikat. Om Milosevic får hela gisslan frigiven ökar chanserna att sanktionerna hävs. Och hävs sanktionerna kan han lyfta blicken mot framtiden. För nu gäller det att behålla den serbiska kontrollen över Bosnien. 70% av landets yta. Den muslimsk-dominerade regeringen har rustat upp hela våren och gått i angrepp i Bihać, i centrala Bosnien, i norra Bosnien och viktigast av allt också försökt bryta serbernas 3-åriga belägring av huvudstaden Sarajevo. När offensiven inleddes tog serberna tillbaka tunga vapen som de lämnade in till FN i februari förra året. Avtalet om en 20 kilometers zon fri från tunga vapen runt Sarajevo bröts och NATO bombade serbiska vapenförråd. Bombningarna orsakade gisslantagandet. Idag frigavs en spansk major som suttit fastkedjad vid en landningsbana i Banja Luka i 5 dagar.
Ytterligare 3 ur den bosnienserbiska gisslan släpptes nu ikväll. De 3 frigivna som nu finns i Novi Sad i Serbien är FN-officerare från Spanien, Frankrike och Brasilien.
Sjunde juni 1995. Chockerande reportage om svenska 7, 8 och 9 klassare.
Var fjärde 7-klassare och varannan 9-klassare tänker dricka alkohol på examensdagen. Det visar en enkät bland 360 skolungdomar som vår Norrköpingsredaktion gjort inför skolavslutningen.
Med ena foten kvar i barndomen och vattenkrig på rasterna planerar eleverna just nu som bäst inför skolavslutningen. Vem som fixar vad och sånt.
De flesta som gör med dricker. Eller det är alla som gör med nästan.
Varför gör man det då?
Blir full. Skönt att vara full.
En enkät vi har gjort med 360 högstadieelever i Linköping, Finspång och Visby visar att var fjärde 7-klassare tänker dricka alkohol på avslutningskvällen. 13-14 år är de och mer än var tredje elev i 8:e klass och drygt hälften av 9:orna svarade samma sak.
Sen alltid var det så på skolavslutning, nu ska man festa till så man går ut och sådär. Då får man tag på alkohol någonstans då? Det kan man få ta på olika ställen. Det finns, känner ju folk som köper ut och sen så finns det ju hembrännare och sånt.
De är kanske van vid att ta en folköl. Men sen börjar de med starksprit. Och starksprit är mycket farligare förstås. Så de dricker helt enkelt för mycket, för fort.
Det är ofta som man dricker som man spyr liksom, eller?
Nej, det är inte ofta. Det är bara vid så här högtider och sånt. Skolavslutning och sånt.
För en del ungdomar blir avslutningen första fyllan, men 2/3 av 8:orna och 3/4 av 9:orna uppger i vår enkät att de har varit berusade tidigare i år.
Det kan bli rubbningar i hormonbalans hos pojkar.
Hur yttrar sig det?
Det visar sig att alkoholiserad som dricker ständigt har en testosteronhalten i blodprov minskar ganska kraftigt. De blir mer kvinnliga kan man säga.
Nästan alla elever känner till riskerna för alkoholskador bland unga, men få låter sig påverkas.
Ofta så är det väl grupptryck och så tror jag, om man säger att de som inte vågar stå på sig riktigt utan att kompisarna dricker, ja då dricker jag med. Så.
Huvuddelen av ansvaret här är ju föräldrarna ändå som har. Vi kan inte göra så väldigt mycket i skolan tror jag.
Visar de vuxna för lite intresse och engagemang när det gäller ungdomar och deras drickande tycker du?
Jag tror det. Jag är också rädd för att de till och med hjälper till lite med att få fram sprit. Det här är ingenting som ungarna fixar själva utan det finns vuxna i bakgrunden här. Tyvärr är det nog så.
Den 7 juni 1995, Sverige. och vårfloden.
Så till vårfloden. All trafik över järnväg och landsvägsbron över Vindelälven vid Sandsele söder om Sorsele fick stängas av idag. Ett av brons fästen har skadats av en kraftig sättning på grund av vattentrycket. Och i Piteälven stiger vattennivån nu med 2 centimeter i timmen.
Läget längs Piteälven har förvärrats dramatiskt idag. Vattnet fortsätter att stiga och allt fler tvingas lämna sina hus.
Älven steg mycket snabbt i natt och alla hann inte tömma sina hus helt och hållet, trots att ett helt fotbollslag hjälpte till här under natten. Sånt här vattenflöde har det inte varit sedan 1935.
Ja, när hängde du ut tvätten här?
Ja, det var under pingsthelgen.
Och du hann inte ta in den innan floden kom?
Nej, den kom så plötsligt.
Vindelälvens vattenstånd i Sorsele är drygt 3,5 meter över den normala vattennivån. Något liknande har man inte upplevt här sedan 1938. Ortsbor och militär arbetar för fullt med att bygga vallar. Flera hus längs älven står i vatten och har evakuerats. Enligt prognosen ska älven sluta stiga under morgondagen.
Hur kan samhället sörjas över?
Vi tror inte det. Vi har ju fortfarande vallarna under kontroll. Och händer inte något speciellt och den här prognosen håller SMHI, så tror vi att vi ska kunna klara samhället.
Järnvägsbroar och landsvägsbroar är hotade. Sammanlagt är nu ett 40-tal vägar avstängda i Västerbotten. Storsjön i Jämtland fortsätter att stiga. Först i helgen väntas kulmen nås. 16 centimeter har sjön stigit det senaste dygnet.
Länsstyrelsen har nu tillsammans med vattenregleringsföretagen tagit beslutet att tappa Storsjön utöver vad som är tillåtet. Men det finns villaägare runt Storsjön som är kritiska mot vattenregleringsföretagen.
Jag ifrågasätter starkt deras, ja det är kanske för starkt ord att säga kompetens, men jag omdömer. Det finns mycket snö i fjällen, det fanns mycket snö i fjällen, det borde man ha vetat om. Man borde kunna tappa tid till lilla man hade i dammarna, det hade alltid förbättrat väldigt mycket här uppe.
Så här ser vårfloden ut vid Forsmo kraftverk i Ångermanälven, någon mil uppströms Sollefteå. Och än är kulmen långt ifrån nådd. I Sollefteå ligger cykelbanorna vid Risnäs friluftsområde under vatten och vägen dit är avstängd. Och inga vallar förmår längre skydda campingplatsen. Den har slagit igen.
Den 8 juni 95. Nedskjuten amerikansk pilot åter till sina trupper.
Den amerikanske pilot som i fredags sköts ned över Bosnien räddades alltså i morse av amerikanska specialförband. Och i Bosnien väcker den här räddningsaktionen nytt hopp, rapporterar vår utsände från Belgrad.
För första gången sedan inbördeskriget bröt ut har amerikanska stridsförband agerat på bosnisk mark. Det skedde 6:45 i morse då specialförband ur den amerikanska arméns räddningsstyrka tillsammans med marinen plockade upp den havererade piloten Scott O'Grady i närheten av Banja Luka i nordvästra Bosnien i ett serbiskt kontrollerat område. Någon officiell reaktion från bosnienserberna finns ännu inte. När den amerikanske pilotens F-16 sköts ner i fredags av en serbisk missil hävdade serberna till att börja med att de tillfångatagit den amerikanske piloten. Men efter ett par dagar hette det att piloten inte fanns i serbisk fångenskap. Pentagon visste hela tiden var 29-årige kaptenen Scott O'Grady befann sig, men inte i vilket tillstånd. Pentagon teg utåt för att inte förse bosnienserberna med information. Vad vi nu vet är att den amerikanske piloten låg gömd hela tiden inte långt från den plats där han landade med sin fallskärm efter katapultutskjutningen. 2:30 i morse fick amerikanska marinen radiokontakt med piloten och 6:45 plockades han upp. Drygt en halvtimme senare var alla ute ur Bosniens luftrum och piloten undersöks nu av läkare på ett amerikanskt krigsfartyg i Adriatiska havet. Hela räddningsoperationen är i sig smått sensationell och sett ur ett bosniskt perspektiv blir den ännu mer fantastisk. Bland civilbefolkningen finns en grundmurad uppfattning att Europa och FN är fullständigt maktlösa att påverka händelseutvecklingen och att endast USA kan uträtta något konkret på Balkan. Räddningsoperationen i morse förstärker rätt eller fel den uppfattningen. Kjell Albin Abrahamsson, Belgrad.
Den 9 juni 1995. En nyhet som egentligen inte är den nyhet, för den återkommer år efter år.
En annan nyhet. Alla SAS flygplan står stilla idag på grund av konflikten mellan piloterna och företaget. Och på Arlanda flygplats var läget så här för en liten stund sedan.
Här på inrikesterminalen på Arlanda utanför Stockholm, där SAS flyger ifrån, är det ganska tomt och ödsligt idag på morgonen. Det verkar som de flesta resenärerna fått veta om lockouten idag och redan bokat om sin resa eller stannat hemma.
Och det är alltså styrmännen som strejkar. De har nu 58 000 kronor i månaden, men de vill ha ett påslag med 3 500 kronor. Ja, man kan nog undra om det är riktigt.
Men det är inte bara inom flyget
man har problem med sina avtal.
Så har avtalskonflikten inom handelsområdet förvärrats idag då HAO, handelns arbetsgivarorganisation, varslade om total lockout mot 75 000 anställda. Under 5 dagar i juni kommer alla landets privata livsmedelsbutiker att vara helt stängda. Det gäller den 19, 20, 27, 28 och 29 juni, alltså kring midsommar.
Vad vi har gjort är helt enkelt att vi har svarat upp mot de åtgärder som handels har vidtagit.
Den varslade lockouten omfattar samtliga medlemsföretag, detaljhandeln och grossister. Konsum omfattas däremot inte eftersom kooperationen har en egen förhandlingsorganisation. Igår beslutade Svenska arbetsgivareföreningen SAF att de företag inom handeln som är indragna i konflikten ska få ekonomiskt stöd.
Det har stor betydelse för oss naturligtvis att SAF och hela industrisidan ställer upp för oss i den här svåra situationen som vi befinner oss i.
Men det betyder också att ni kan hålla på länge innan ni behöver inte ge er.
Nej, vi behöver inte ge oss. Vi har ett starkt stöd, både ekonomiskt och moraliskt. Och vi företräder intressen i det här sammanhanget som är gemensamma för hela näringslivet.
Arbetsgivarna går nu ut och varslar om lockout för 75 000 av era medlemmar. Vad blir ert svar?
Vi kommer inte att göra någonting för att HO är nu mycket ansvarslösa. Vi befinner oss i en medling, en mycket svår medling. Medlarna håller på som bäst, förhandlingarna är ajournerade för tillfället. Och då är det ju minst sagt ansvarslöst att ta till såna här konfliktåtgärder. Så vi kommer inte att göra något för vår del. De har lockoutat samtliga anställda inom hela avtalsområdet och det går inte att svara på en sån konfliktåtgärd för det finns ingen kvar att ta ut i strejk till exempel.
Och konflikten mellan SAS och piloterna fortsätter. Idag inställdes 800 flygningar och 56 000 passagerare blev kvar på marken på grund av strejk och lockout. Imorgon ska flygen gå som vanligt men på måndag är det dags för ännu en strejk om inte parterna kommer överens till dess.
En pilot har ansvar för att passagerare och besättning säkert kommer till rätt plats. Ett ansvarsfullt arbete som ger en flygkapten omkring 58 000 kronor i månaden, en flygstyrman omkring 35 000 kronor. Som jämförelse kan nämnas att en lokförare på X2000 tjänar 17 000 kronor.
Jag jämför inte med några andra grupper eller med några andra människor för att det är inte det vi förhandlar om. Vi förhandlar om våra avtal, vad vi jobbar med och vad vi jobbar för.
Förutom lön får piloterna traktamenten när de är ute. Traktamentet är mer än dubbelt så högt som andra gruppers. Det beror bland annat på att piloter inte äter vad som helst. I kollektivavtalet står att traktamentet ska beräknas från menyn på en första klass restaurang och vara ett medelvärde på alla rätter i à la carte-menyn. Middag ska enligt avtalet bestå av soppa, förrätt, varmrätt, dessert och öl med 3,6% alkoholhalt.
Jag vågar nog lova att pilotavtalet på SAS tar priset i alla kategorier.
Avtalet föreskriver till exempel ett skobidrag på som mest 580 kronor om året. Och en flygkapten får förutom lön, traktamenten och en uppsjö av olika tillägg också omkring 2000 kronor extra om året för att använda för icke-verifierade gemensamma utgifter för besättningen. Men avtalet innehåller fler detaljer än så.
Om hur de ska, vilka hotell de ska bo på, hur frukosten ska se ut, om man ska ha löskokta ägg eller skinka på frukostbordet etc.
Är det sånt som man ska ha i kollektivavtal eller skulle ni vilja ha bort det?
Ja, jag tycker ju att det här är saker som definitivt inte ska behöva regleras kollektivavtal. Men nu finns det där och det är svårt att ta bort saker i kollektivavtal.
I det står också att sängvila ska tillbringas på första klasshotell av skandinavisk standard. Så frågan är om inte piloter har det ganska bra.
Massmedia har ju under alla år sedan då jag började SAS 89 framställt piloterna som en exklusiv grupp, en lyxgrupp där vi strejkar för att vi ska ha det ännu bättre än vad vi har när så många andra har det så dåligt.
Men är det inte så då?
Jo, det är lite så. Men varför? Jag tycker att vi måste få bort den här... Jag tycker att vi måste få bort den här traditionen med att jämföra oss och vi ska vara en grå, jämn massa allihopa. Vi är inte det.
Andre piloten är flygstyrman. Förste piloten är flygkapten och befälhavare ombord. Var lugn för att han kan sina saker.
Flyget är från början fantastiskt och tjusigt. Äventyrligt men ändå lockande.
Lugn och trygg kan man känna sig av Vasilas trafikflygplan.
Om de första trafikpiloterna lockades av pionjärstämningen blev lönen snabbt lika lockande. Pilotyrket är av hävd högavlönat. Men nästan hela efterkrigstiden har det varit brist på piloter. Och det är kanske en av de viktigaste förklaringarna till att piloterna genom åren haft ett mycket gynnsamt förhandlingsläge. En annan förklaring är att flygbolagen dras med höga utbildningskostnader för varje ny pilot som anställs. Alla måste gå igenom en exklusiv internutbildning till en kostnad på uppemot 1,5 miljoner per person.
Den 10 juni 1995, att använda kniv blir allt vanligare bland svensk ungdom.
Ytterligare en tonåring dödades alltså vid ett ungdomsbråk i natt. 15-åringen knivhöggs till döds av en 17-åring på stranden vid Vättern i Jönköping. Där hade hundratals ungdomar samlats för att fira skolavslutningen. Anna, 18 år, var med på stranden.
En del var hysteriska och andra tog lugn. Det var en chock för alla egentligen. Se. Den här blodiga killen ligger där.
Blir du själv chockad?
Ja.
Hur går tankarna?
Jag blir så jävla förbannad. Man hör ju om det liksom på tv och sånt. Då är det liksom... Då är det så långt bort egentligen. Sånt ska ju inte hända, tycker inte jag. Det är så jävla fel.
Många såg det som hände på stranden i Jönköping i natt och flera ungdomar fördes svårt chockade till sjukhus. En 17-åring har erkänt att han höll i kniven och han har anhållits. Men det här är inte det enda allvarliga dådet i natt. I Eskilstuna blev en 21-åring allvarligt skadad vid ett bråk med en jämnårig på en restaurang. 21-åringen skars i halsen med ett sönderslaget ölglas. Han har opererats idag men läkarna vet inte än om han kommer att klara sig. Den senaste veckan har det varit minst 6 mycket allvarliga knivdåd i Sverige där unga pojkar, ofta inte mer än tonåringar, har knivskurit jämnåriga. 3 personer har dödats och många har skadats och debatten om våldet i samhället har tagit ny fart. Enligt statistiken har våldsbrotten ökat och det är vanligare att ungdomar bär vapen nu än för några år sedan. Däremot går det inte att säga om fler unga bär kniv. Förra året anmäldes drygt 5500 brott mot knivlagen i Sverige. Men det här var det första året som knivbrotten redovisades separat och därför finns det inga siffror att jämföra med. Men Torbjörn Sporong vid Jönköpingspolisen tror att ungdomar bär kniv oftare. Kanske för att de är rädda.
Vi gör beslag av kniv varje vecka. Det är mycket oroande om det ska vara på det viset att folk som uppehåller sig på allmänna platser tar med sig kniv för att på något sätt känna att de är mer skyddade på det viset.
Torbjörn Sporong från Jönköpingspolisen sa det. Reportrar Hanna Stjärne och Karin Seldén, Radio Jönköping.
Den 10 juni 1995.
Moderatledaren Carl Bildt höll under förmiddagen sin första presskonferens som medlare i det före detta Jugoslavien. Bildt fick formellt sitt uppdrag från EU igår kväll. Carl Bildt säger så här om sin medlaruppgift, ett uppdrag som många har kallat hopplöst.
Jag kan tänka mig ungefär 300 mycket goda skäl att säga nej till denna typ av uppdrag. Men samtidigt är det så att jag tror att det finns uppdrag som man knappast har rätt att säga nej till. Och har man under större delen av sitt politiskt verksamma liv talat om betydelsen av europeisk samverkan för att försöka att säkra fred och stabilitet i Europas olika delar, så har man liksom inte rätt att krypa undan när det begärs att man själv ska göra en mera konkret insats.
Ja, Carl Bildt underskattar inte svårigheterna när han nu ger sig i kast med sitt nya uppdrag. Och han sa sig se fram emot en lång process där han kanske själv till slut kommer att avlösas av någon annan. Bildt gör nu något av en rivstart, även om kontakterna med parterna i ex-Jugoslavien kommer att vänta till dess alla FN-medarbetare i gisslan har släppts. Men i eftermiddag far Bildt till Sochi vid Svarta havet för samtal med den ryska utrikesministern Kozyrev. Sen kommer möten i Luxemburg med EUs utrikesminister. Ja, hela veckan som kommer är fulltecknad av nya samtal och resor. För Bildt gäller det nu att utröna vilket stöd som man har inte bara av EU-länderna utan också av USA och Ryssland. Två stater som ju också ingår i den så kallade kontaktgruppen. Bildts uppdragsgivare i EU vill ju ge Bildt en starkare roll som medlare för hela den här kontaktgruppen. Något som ska ha möts med skepsis i Washington. Hur ser då Carl Bildt själv på det?
Jag är den europeiska unionens särskild representant. Men sen är det väl, och uttrycks från olika håll, ett önskemål om att jag ska arbeta närmare med kontaktgruppen, eller till och med kanske för kontaktgruppen, det vill säga för också Ryssland och Förenta staterna. Jag tycker man ska ta lite försiktigt med detta, därför att det återstår ju att se vad som är möjligt i den delen, och det vet jag ännu inte. Men att jag måste arbeta mycket närmare och nära med både Ryssland och Förenta staterna med utgångspunkt från den europeiska basen. Det är alldeles klart när man tittar på vad som har inträffat.
Är du någon slags diplomatisk motsvarighet till den här insatsstyrkan? Det har ju talats om det går åt skogen med den. Så...
Det går åt skogen med mig?
Ja.
Ja, det är väl rätt. Nej, men... Insatsen där nere, från, inte bara från Europeiska unionens sida utan från världssamfundets sida, har ju flera olika delar. Vi har den mycket stora humanitära delen som UNHCR svarar för, också den Europeiska unionen. Vi har den mera militära delen för att skydda detta och försöka bidra till en konfliktlösning. Och vi har de olika diplomatiska och politiska insatser som görs. Där Thorvald Stoltenberg och jag kommer att arbeta nära samman, men där det också finns andra initiativ som kan förekomma.
Carl Bildt på presskonferensen under förmiddagen. Jan Olof Pettersson, Ekots reporter där.
Och mer om Carl Bildt på band 722-2. Att observera om USA i juni 95, band 724-16. samt om ett blodigt och dramatiskt gisslandrama timme för timme på band 442. juni 1995. EU och England och Frankrike.
De senaste veckorna har Storbritannien och Frankrikes regeringar närmat sig varandra. Dels gäller det konflikten i Bosnien och dels Europapolitiken.
Frankrike och Storbritannien, ofta rivaler men också med ett förflutet som allierade när det verkligen har gällt som under de båda världskrigen. Och nu har kriget i Bosnien och de båda ländernas roll som ledande aktörer i FN-insatsen där bidragit till att föra de båda länderna närmare varandra igen. Ett närmande som kan få följder också för EU. I lördags hade Frankrikes nye president Jacques Chirac och den brittiske premiärministern John Major ett eget möte i Paris efter EUs toppmöte. Och efteråt ansåg de sig kunna konstatera att de hade samma syn i många frågor. Chirac sa sig förstå britternas problem med planerna på en gemensam EU-valuta. Den franske presidenten sa sig kunna föreställa sig att en del länder går med i en sån valutaunion medan andra som Storbritannien förblir utanför. Och Chirac påpekar att med det Europa som finns är det fransk-tyska samarbetet av grundläggande betydelse för att föra EU framåt. Men det räcker inte. Europa kan inte byggas utan Storbritannien och Frankrike kan spela en roll när det gäller att föra samman tyska, brittiska och franska synpunkter. För britterna är närmandet till Frankrike ett sätt att inte hamna utanför när nu EUs regeringar förbereder sig för nästa års framtidskonferens. Frankrike i sin tur kan skaffa sig ökat manöverutrymme i förhållande till Tyskland, ett Tyskland som ju efter enandet är den klart starkaste staten i EU. Vad som förenar britter och fransmän är uppfattningen att EU-samarbetet i första hand ska ske mellan regeringarna, men det finns också skiljaktigheter. Frankrike vill se ett mycket mer fördjupat samarbete än den brittiske premiärministern vill. John Major är ju hårt pressad av EU-motståndarna i sitt eget parti. Den brittiska tidningen Financial Times varnar idag också John Major för att tro att Chiracs välvilja innebär stöd åt en rent negativ EU-politik från britternas sida. Det här är ett diplomatiskt spel som mycket förs mellan de stora. Imorgon kommer de tyska kristdemokraterna att lägga fram sina idéer. Och de mindre EU-staterna får, för att citera förre premiärministern Margaret Thatcher från Storbritannien, lära sig att slå näven i bordet om de vill bli hörda.
Jan-Olof Pettersson.
juni 95. Nyhet som inte är någon nyhet. Att det var serberna som var orsak till starten på inbördeskriget i forna Jugoslavien.
Serberna vägrar fortfarande att inse att de bär huvudansvaret till kriget i det forna Jugoslavien. Ja, så säger en serbisk sociolog i Belgrad och hon kritiseras hårt i sitt hemland för sina uppfattningar.
What is I think the biggest wound is and the biggest trouble is here is that people they can't deal with the fact that Serbia is guilty.
Folk här står inte ut med sanningen att det är Serbien som är den skyldige. Ingen hedlig människa kan förneka det faktum att serberna startade det här katastrofala kriget, så säger sociologidoktorn Sharana Papic. Hon arbetar på universitetet i Belgrad och som alla andra i den demokratiska oppositionen är hon ett kärt hatobjekt för många serber. Dr. Papic är feministen som inte bara kritiserar det manschauvinistiska kriget utan också sina medsystrar.
You can't deny that there are so many women who are nationalists who like this idea of Great Serbia.
Det finns så många kvinnliga nationalister, kvinnor som gillar den storserbiska idén, som älskar att vara serbiska mödrar till serbiska söner, säger Sharana Papic, som skäms över sitt lands agerande. Majoriteten, säger hon, rättfärdigar den officiella politiken men har svårt att få följande ekvation att gå ihop.
How to stay Serbians and then accept that, you know, the Serbian nationalist politic is a murderous politic and it's a terrible.
Kruxet är hur de ska bevara sin serbiska nationalitet och samtidigt acceptera att den nationalistiska politiken är en mördarpolitik. En fruktansvärd politik som dödat så många och förstört så mycket. Den kontroversiella sociologen anser att den serbiska identiteten är så intimt förknippad med våldsdåd att serberna fått allvarliga identitetsproblem. Ett sätt att överleva är genom olika försvarsmekanismer.
All world is against us. Everyone, you know, is saying that, you know, Serbs are, you know, terrible killers, but they don't know. They know they were attacked.
Till försvarsmekanismerna hör påståendet att hela världen är emot serberna, att minsann också serberna blir beskjutna och så vidare. De glömmer helt enkelt bort att Belgrad vägrade diskutera alla former för en ny statsbildning, att Serbien startade detta tragiska krig, att serberna bombar Sarajevo. Sharana Papic, serbiskan som vägrar att bli nationalist. Kjell Albin Abrahamsson, Belgrad.
Den 12 juni 95. Den svenska militära flygindustrin tar PR-hjälp av England.
Idag blev det klart. Saab tar hjälp av engelsmännen för att sälja JAS 39 Gripen. Med stöd av British Aerospace världsomspännande organisation ska förhoppningsvis mellan 200 och 400 plan säljas utomlands.
Under nästan två år har Saab och British Aerospace diskuterat marknadsföring av JAS-projektet. Idag skrevs avtalet under. British Aerospace tillverkar både civila och militära flygplan och finns representerat i 72 länder. BAE, som företaget kallas, kommer att ta upp JAS 39 Gripen i sitt eget produktsortiment. Efter det egna högstatusprojektet Eurofighter 2000, men före det förhållandevis enkla jaktplanet Hawk. Britterna tror att det är möjligt att sälja mellan 200 och 400 Gripenplan i Europa, Sydostasien och Sydamerika. Det motsvarar exportinkomster på mellan 6 och 8 miljarder dollar.
What Saab brings to this is the product of the Gripen, which is a very important contribution. Obviously they've had a lot of experience in designing and building military airplanes, but has had limited experience of the export market, and we believe that putting the two together will form a very powerful combination around this product, which will give us a real winner in the light combat aircraft sector of the marketplace, where of course the main competition is America's F-16.
Vid en eventuell försäljning kommer britterna att få tillverka nästan hälften av flygplanet. British Aerospace kommer då också att gå in i utvecklingsarbetet av något som kan kallas delserie 4.
We think that we can get access to resources also in terms of international product support, which I think also will be very helpful in selling this product in the international marketplace.
Produktionen i Linköping rullar på. Serieflygplan nummer 10 kommer i dagarna att överlämnas till Materielverket. Under hösten börjar de blivande instruktörerna att flyga in sig på systemet. 13 piloter från industrin, Materielverket och flygvapnet deltar i taktikanpassningen av flygplanet. 1997 ska den första krigsdivisionen vara klar.
Och Saabs civila flygindustri, Saab Aircraft, fick idag en order på 25 stycken Saab 340 från det amerikanska flygbolaget American Eagle. Kontraktet är värt drygt 1 miljard kronor och Saab Aircraft kommer att nyanställa 125 personer i år.
Den 12 juni 95. För att citadera finansministerns konversationsplan ekriverade jag detta per band. Divergens mellan Gunnar Persson och före detta Gunnar Sträng, lapsiditet.
Sverige kommer att klara kraven för medlemskap i EU:s valutaunion. Det sa finansminister Göran Persson idag när han presenterade regeringens så kallade konvergensplan.
Trodde ni att det var slut med åtstramningar och skattehöjningar?
efter regeringens vårbudget för en och en halv månad sedan med sänkta ersättningsnivåer i till exempel A-kassan. Nej, så är det inte. Nu visar det sig alltså att Persson vill ha ytterligare 16 miljarder kronor, ytterligare besparingar och skattehöjningar. Det här är nödvändigt för att Sverige ska klara EUs medlemskrav till valutaunionen, anser regeringen. Men om de genomförs så räknar Persson med att medlemskraven med en generös tolkning ska kunna klaras. De 16 nya sparmiljarderna kom till i ett uppenbart försök att också få med sig Folkpartiet på konvergensprogrammet, men det misslyckades. Persson fick bara med sig Centern, KDS och Miljöpartiet, vilka inte brukar betraktas som riksdagens mest tillväxtorienterade partier precis.
Om man till exempel säger att man vill ha tillväxt, så måste man ha några åtgärder som skapar tillväxt, och det finns inga. När man säger att det kommer att behövas 16 eller något annat antal miljarder kronor för att stärka budgeten, så borde man tala om vilka åtgärder det ska vara, inte bara oprecisa tal.
Jag tror inte alls att Folkpartiet hade haft större möjligheter att gå med. Det är deras efterhandskonstruktion. Jag tror att de helt enkelt är för dålig form politiskt för att ställa upp på den här typen av bred politisk uppgörelse.
Men nog skulle trovärdigheten ha ökat om de två kanske mest tillväxtorienterade partierna också hade stått bakom det här programmet?
Och vi kommer att ha en tillfällig höst där vi diskuterar tillväxtpolitiken. Vi får se vad de då orkar med. Jag kan bara konstatera att Folkpartiet har varit det parti som mest har bullrat under resans gång och deklarerat att regeringen har anslutit sig till Folkpartiets linje och sådana saker. Trots det så har de inte haft kraften att i slutändan vara med och ta ett gemensamt ansvar för landet.
Men trots Perssons optimism om att Sverige om några år ska klara EUs krav, så är många problem olösta enligt hans eget program. Ännu år 2000 kommer den totala arbetslösheten att vara så hög som 9,4%. Och enligt programmet kommer inte ekonomin att växa med mer än 2,9% per år någon gång på 90-talet. Statliga företag, Nordbanken, Securum och Retriva, ska säljas och ge 50 miljarder kronor. Och Persson öppnade också för att Sverige kommer att knyta sin nu flytande krona till en fastare växelkurs i det europeiska samarbetet ERM.